Hej och välkomna till det 50:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lööf Larsson och mig, Gustav Brink-Larsen. Hej Lisa.
Avsnitt 50.
Ja, okej, okay, jag tänkte du gav dig själv en fanfar.
Det också. Ja. Jag ska bara göra det så fort jag går in i ett rum så ska jag bara...
Det är som Johan Glans säger i de här sina ställningar. Varje gång man ska gå in i ett rum så vill man ju ha Darth Vader-musiken.
Och marschera aggressivt i takt med den.
Ja, är det...
Johan Glans är fan bäst alltså.
Ja, han är rolig. Vi spelar in i mellandagarna, så god jul, gott nytt.
Ja.
Någonstans där är vi.
God jul i efterskott.
Ja. Vi sitter i ett kallt hus uppe i Bohuslän och försöker hålla värmen.
Ja.
Men det går bra tycker jag, hyfsat i alla fall.
Ja, ja. Så är det när man envisas med att fira nyår på bästkusten.
Mm, precis, så kan det vara, så kan det vara.
Så kan det vara.
Vi ska idag prata om Hufflepuff.
Mm.
Generellt, jag vill först bara prata om en annan sak. Du har inte sett trailern till nästa Fantastic Beasts väl?
Tänker inte heller se den. Nej. Jag säger som han i Idol, han den arga. Ni unga lyssnare kommer säkert inte ihåg detta, när jag kanske sett det på YouTube. Men den här sura killen som inte kom vidare i Idol en gång, det var typ 2010 eller någonting. Så kommer han ut och bara säger in i kameran, jag pissar på dem. Så känner jag, det är jag om Fantastic Beasts-filmerna. Tänk inte se deras jävla trailer. Men fortsätt du för all del, du hade ju något bra att säga.
Jag vet inte om jag hade något bra att säga, men...
Hörde ni mitt lilla Umbridge?
Ja, det var lite för... Jag fick lite rysningar i nacken här faktiskt. Nej, men jag såg den och inser ju någonstans bara... Alltså här, jag tyckte första Fantastic Beasts var helt okej. Okay. Den var lite underhållande. För att det var en historia som var liksom helt vid sidan av Harry Potter. Den stör ingenting där. Och det är Newt Scamander som gör sin grej i New York. Fin sidohistoria. Kan du utspela det här på ett universitet på ett utmärkt sätt, tycker jag.
Jag kan ju säga så. Jag avskyr visserligen de filmerna. Men man gillar djuren väldigt mycket. Den här nifflaren är skitsöt. Ja. Och den är verkligen djuren. Och den här Mörtlapp djuret som springer runt och gör kaos. De har gjort det jättebra, tycker jag. Det gillar man. Det gillar jag väldigt mycket. Det är snyggt gjort och det är trovärdigt. Så långt kan jag faktiskt sträcka mig. Jag är inte helt omöjlig.
Nej. Men andra filmen är ju en tågkrasch utan dess like. Det finns ett bra YouTube-klipp som jag nog inte minns länken till. Så går igenom det. Den är som, alltså, som en film, den är inte strukturerad som en film ska berättas. Saker och ting i handlingen händer på fel ställen. Och det gör att man sitter där och bara, vad fan är detta?
Jag gillar inte riktigt det argumentet. För jag tror det skulle man kunna säga om hur många filmer som helst som ändå anses bra.
Nej, det finns ofta ganska tydliga mallar för hur man gör.
Du säger det,
För är det ju alltid lite olika på hur en längd i filmen är när saker händer. Men filmer är väldigt ofta tydligt uppbyggda med en inledning och sen ska någonting hända. Alltså, man kan ofta känna när vändningen kommer i en film. Okay, nu går vi in i nästa fas. Och många filmer är tre faser, vi säger fem. Det är ofta sådär. Och då händer det någonting i den fasen. Och den här filmen går liksom, den har uppbyggt och sen händer allting sista på slutet, men man får ingen payoff av någonting. Och det gäller åtminstone för mig som har sett mycket film och vet hur det i den situationstecken ska vara, så blir det helt tokigt i hur den är uppbyggd.
Mm. Ja, den är väldigt inkonsekvent, men jag är inte någon expert då, varken självutnämnd eller annan på film, men man fattar ju, alltså jag kan ju se när det är saker som inte hänger ihop, och det är väl det som stör mig mest, men det kanske är så som du säger att det kanske är, den är konstigt uppbyggd och att det också bidrar till att man tycker inte att den är speciellt bra.
Nej, men strukturen är...
Jag gillar ju inte det här med att det händer massa grejer som man aldrig får svar på.
Nej, till exempel.
Och inte att man lämnar det som en cliffhanger till nästa film, för det kan man väl göra. host, smaug.
Den hade andra problem.
Nu ska vi inte börja hata den. Men för det kan ju vara en sak att man liksom så här, ja men det lämnas någonting spännande till nästa film för att det ska vara ett litet mysterium.
Ja,
det är inte det som händer här, utan den är bara liksom, de bara glömmer ju vissa grejer och typ följer inte upp det.
Ja,
skitstörigt. Men ja, jag förstår vad du menar.
Ja, men den här trailern då tycker jag visar så här, menar, trailers är ju alltid lättsedda. Det är få trailers. Jag tror det är typ så här, trailern till uppföljaren till Independence Day. Den var så här 5 minuter lång. Och man fick, alltså så här, och det är ju extremt långt. En trailer är ju oftast mellan 1,5 och 3 minuter. När den går över det så är det bara, hur mycket trycker ni in här? De tryckte ju in typ allt. Och sen är ju den filmen också... katastrof då.
Jag tänkte precis säga det, man behöver inte se den filmen, man kan se den här 5 minuter långa trailern och sen så bara, okej, det var det.
Jag fattar vad som kommer hända.
Precis.
Men, och det lider inte den här av, men någonstans så där, det som den här trailern och som den här filmen kommer lida av, det är att man har brandat det som Fantastic Beasts när det så uppenbarligen inte är Newt Scamanders historia man vill berätta. Man, det ville man i första och så hade man med Dumbledore för att man någonstans ville ha kopplingen och sen har man någonstans på vägen insett att ja, men vi vill ju hellre berätta den här historien, som jag tror är skitdålig för övrigt. Men liksom, alltså rent bara som historia. Om Dumbledore, Dumbledore-familjen och eventuellt en extra bror, hur de nu kommer göra med det och sådär liksom. Och så har man ändå brandat det som Fantastic Beast och måste ha med Newt Scamander i någon form av huvudroll.
Vilket känns som att
man har med ett skohorn böjt in honom sådär liksom. Det har varit bättre om man insåg bara efter första filmen.
Syns lite på honom tycker jag.
Ja, men det var Fantastic Beast första.
Förlåt, jag gillar inte den skådisen.
Nej.
Nej.
Det var bättre om man bara gjorde först efter att Beast och sen försökte berätta en annan historia. Och sa något annat, döpte något helt annat.
Det behövde ju inte vara en franchise. Alltså, det behövde ju inte vara de här tre Fantastic Beasts and Where to Find Them trilogin. Liksom, för jag kan
eller
känna så här.
Eller fem filmer eller vad du ska säga. Nu blir
Nu ska det bli 5. Jeez.
Ja.
Ja, gud. Det gäller att ta i fan aldrig slut. Men för det som är så synd är att det är ju, jag kan ju tycka då som, ja men man är ju så här ändå lite samhällsintresserad. Jag hade kunnat tycka att den här alltså historien kring liksom hur Grindelwald till exempel då som, ja vad ska man säga, växte upp helt på sig. Men alltså han tog liksom så här, försökte ta makten och hans liksom så här skräckvälde som egentligen aldrig, det blev aldrig riktigt illa så som Voldemort. Men han var ändå, dödade många människor och skapade väldigt mycket skit ändå. Och liksom den som utspelar sig runt liksom så här 30-40-talet i Europa liksom, samtidigt som man då har på mugglarsidan om man tänker liksom så här Hitler, nazisterna alltså det, vilket Rowling också har sagt att det här det är någon
det
slags
finns en
det finns en koppling, det är liksom
Grindelwald föll 45 av en anledning
precis och att det liksom är någonstans att det här är två liksom två slags förintelser som löper parallellt. Om man så säger att förintelsen av liksom främst den judiska befolkningen i Europa men också, ja, också andra utsatta stackars grupper och samtidigt som det då vilka nu Grindelwald hade agg mot alla
som inte stöttade honom,
mugglare generellt mugglarfödda och andra personer som då enligt trollkarlsvärlden då i trollkarlsvärlden avvek. Jag tycker det hade kunnat bli en sån jävla intressant historia.
Det hade kunnat bli en väldigt mörk historia.
Väldigt, såklart. Men det hade samtidigt inte gjort något, för det är ju en mörk historia.
Absolut, absolut. Ja, det var inget enkelt, typ bara konstaterande.
Nej, jag visste, jo men absolut. Och det hade det ju fått bli. Mm. Och att det liksom i sig nog inte hade varit något ganska dåligt, utan det hade kunnat liksom, jag tror det hade kunnat bli riktigt bra, men kanske inte med vinkeln magiska vidunder eller hur det nu översätts.
De är malplacerade. För att det finns roliga historier att berätta. Och det är det jag menar. Jag tycker historien i den första filmen är rolig. Och när man kommer ner i hans väska och det är en hel värld med massa fina djur som är skitbra gjorda också.
Jag grät första gången jag såg det på bio. Jag tycker det var helt fantastiskt.
Ja, och de ser trovärdiga ut. Och de är snygga liksom. Ja. Och det är djur som någonstans skulle, alltså så här, i våran värld skulle de inte kunna finnas. Men nästan, för de är gjorda på ett sätt så att de ser realistiska ut.
Jag tänker lite på djuren i Avatar också.
Ja, men exakt.
Vi såg den för inte så länge sedan igen också. Ja. Så att jag hade lite den, det är lite så här Fantastic Beasts över den.
Mm.
Men jag tycker så här att Newt Scamanders äventyr skulle kunna vara en trilogi.
Ja.
Och liksom The Rise and Fall of Grindelwald kunde vara en trilogi.
Exakt.
Typ.
Ja.
Så som han har gjort, det finns ju massa sådana filmer om typ Hitler som är så här tredje rikets fall och liksom bla bla bla, vad allting nu heter. Och det tycker jag hade kunnat vara två skilda bra historier.
Men borde varit, tycker jag.
Borde varit, kan man. Men nu är det ett konstigt mishmash. Jag gillar inte det.
Då går vi in på det vi ska prata om egentligen idag då. Hufflepuff.
Mm.
Vi kommer att prata både om Helga Hufflepuff, alltså grundaren till Hufflepuff-elevhemmet. Men också mer om, vad vet vi om Hufflepuff och vad är Hufflepuffarna egentligen?
Ja, jag tyckte det var så himla, när jag satt och skissade på detta avsnittet för länge sedan, så tyckte jag det var, jag hade velat ha ett om Helga Hufflepuff och ett om elevhemmet Hufflepuff, eller ett om de fyra grundarna, Hogwarts-grundarna, och sen ett om varje elev. Men det var svårt att särskilja, så det blir,
ja,
det blir ett avsnitt som heter Hufflepuff, och Helga, ja, Hufflepuff är ju,
hon bakas in där,
är ju grundaren till, ja, till elevhemmet, så hon får, det får bli en mix,
ja, helt enkelt. Jag tänkte jag skulle läsa en kort text som jag översatt från Wizarding World, som någonstans beskriver vad en Hufflepuffare ska vara. Och jag har översatt så gott jag kunnat. Och det hon säger där då är: Hufflepuffare är pålitliga och lojala. Vi pratar inte i onödan, men blir ovän med oss på egen risk. Till liksom vårt emblem, grävlingen, kommer vi skydda oss själva, våra vänner och våra familjer mot alla som kommer. Ingen skrämmer oss. Där någonstans vill hon branda Hufflepuff. Att inte de, alltså inga show-offs, inga som liksom tar så mycket plats, men de är också stolta någonstans och försvarar det som är deras. Är det så du ser på Hufflepuff?
Ja, delvis. Jag tänker ofta på detta och hur man ska tolka de olika beskrivningarna av elevhemmen sen kontra vilka personer som faktiskt finns i dem. Men om man snabbt skulle dra det som att Hufflepuff-elever, lojala. Gryffindor, de är modiga. Slytherin, sluga. Ravenclaw, smarta.
Om man ska liksom koka ner det till, ja, ett ord per...
Precis, ja, det är väl den snabba sammanfattningen. Sen finns det ju människor som kanske inte är så varken som modiga eller smarta eller sluga eller lojala. Eller som Harry, när han står och ska bli sorterad, att han känner sig varken smart eller slug eller någonting annat.
Nej, jag känner att han tänker, har någonting.
Ja, och han tänker väl lite så här, hade det funnits ett elevhem för dem som var lite illa till mods, då skulle det vara hans, liksom. Förstår honom precis vad han kände där.
Ja, gud ja.
Verkligen. Och så det är såklart svårt att alla elever som går i de här elevhemmen ska, för jag menar, de är ändå så, någonstans, visst häxor och trollkarlar och så vidare, men de är någonstans ändå också vanliga människor med vanliga mänskliga karaktärsdrag. Ja. Någon som är modig, ja, det kan man ju definiera på hur många olika sätt. Det finns ju massa olika sorters mod.
Ja, det pratas ju Hermione, att hon kanske skulle varit Ravenclaw med tanke på hur hon är, men hon, ja, är ändå i Hufflepuff, så där trumfar förmodligen... Alltså.
I Gryffindor.
Ja, precis, i Gryffindor. Och där trumfar modet då hennes smartness, liksom.
Ja.
Och, hon, och, så här,
och sorteringshatten säger ju till henne att den övervägde att placera henne i Ravenclaw.
Mm.
Men att hon säger glatt, men den valde Gryffindor till slut, liksom. Ja, så.
Jag vet
så
inte att... om det här är någon teori jag läst någon gång, eller om jag kommit på den själv. Förmodligen är det att jag läste någonstans och sen låtsas att det är min. Men att våra tre hjältar, Harry, Hermione och Ron, att Ron skulle säga, alltså alla tre är i Gryffindor, men Ron skulle lika gärna kunna vara Hufflepuff, och Hermione skulle lika gärna kunna vara Ravenclaw, och Harry hade kunnat vara Slytherin. Så att de på något sätt, de brandar ut åt varsitt håll i de andra tre också. Men landade till slut i Gryffindor allihopa. Det är säkert någon annan mycket smartare som har kommit på det. Och
ja,
jag,
men det tycker jag, det tycker jag är en ganska tydlig... Eller så här, den tolkningen tycker jag man gör redan från scratch. Liksom, när man lär sig om elevhemmen. För man börjar ju tänka just när sorteringshatten vill placera Harry i Slytherin. Och redan i första boken tänkte man ju första gången man läste det. Så bara, Slytherin, åh! Oh. Det var ju det dåliga, liksom.
Ja, precis.
Då har man redan träffat Malfoy och man har redan hört Hagrid liksom trash-talka Slytherin, liksom. Så det, jag tycker också att man hittar olika egenskaper i många av de andra. Alltså såhär, Neville Longbottom är inte från början en klockren Gryffindor-elev, vad man visste då, till exempel. Men det visade sig att på sikt att sorteringshatten hade rätt, liksom.
Ja, och Dumbledore och säger ju denna gång att jag ibland undrar om jag inte sorterar för tidigt. För ja, att...
Till Snapes stora kränkthet. Ja. Det var ju en antydan att Snape skulle vara Gryffindor. För ja, att han är så modig som spelar den här rollen.
Ja.
Då. Men som svar på din fråga. Ja, jag tycker att det citatet är... ja, det passar ju såklart Hufflepuff mycket. Jag tänker, vi kommer väl in lite på detta då. Just för att det är ju lite... Just med Hufflepuff är det ju ganska tydelat. För att å ena sidan... i sorteringshattens små sånger om elevhemmen. Vi får inte höra alla. Jag är så ledsen för det. Jag hade velat ha en sorteringshatts sång varje bok, men det var väl för mäckigt för Rowling, så hon hittade på lite scenarion för att Harry ska missa sorteringen typ alla åren. Så jävla bittert. Han missade hälften av sina skolår. Det är ganska segt tycker jag.
Ja, han går ju bara 6 skolår, ja, precis. Mm,
skitsegt. Ja. Men i 3 av de här då är det i sorteringshattens första sång. Det är väl där det beskrivs som eleven beskrivs tydligast.
För att det är första boken och därför så... Alltså så
antagligen. Ja, och sorteringshatten hade inte så mycket annat att snacka om just det året. Men då är det liksom att Hufflepuffarna, de är lojala och aldrig någon möda skyr, bla bla bla, hela den här harangen. Medan det senare då kommer i senare sången, när sorteringshatten pratar om själva grundarna, så säger den liksom att... Gryffindor då säger liksom att jag tar de modiga, och Slytherin säger jag vill ha dem... de med de renaste förfäderna och så vidare och så vidare. Och sist kommer liksom Hufflepuff och säger ja, jag tar allihopa och jag kommer behandla dem likadant.
Jag tar slabbet.
Ja, men lite så. Ja,
klabbet sa vi. Jag trodde det var olika ord i olika landsändar, ja, men du vet att man skulle välja folk på gympan.
Ja, sa ni slabbet?
Nej,
vi sa klabbet.
Dröset tror jag vi sa.
Dröset?
Jag minns inte, slabbet tror jag har hört. Det låter väldigt västgötskt. Förslätta.
Slabbet, ja. Nej, men...
För det är min sådär...
Att hon säger, I'll teach the lot and treat them just the same.
Precis.
Då antyder ju det lite grann att okej, men tar ni dem med de här egenskaperna som ni så himla mycket gärna vill ha.
Så tar
jag resten, för mig är alla lika värda lite grann. Ja, men det går ju ändå lite... Men det sticker ju ändå lite så här i... Nej, så beskrivs det senare.
Ja, det är det som...
Och då är det lite grann, duger alla eller är det bara de lojala? Och vad händer med de som blir över som inte är lojala och hårt arbetande? Men jag tänker att tolkningen jag gör av det är att Hufflepuff menar på att det är inte så viktigt för mig. Du måste inte vara jättesmart, du måste inte vara jättemodig, du måste inte vara slug och ambitiös. Men jag vill gärna att du anstränger dig.
Ja.
Och då är vem som helst välkommen.
Ja,
jag tänker att det är så hon menar. Ja. För att hon är ju den ömsinta omhändertagande av grundarna. Ganska uppenbart tycker jag.
Ja. Nej, för jag hade förstått ännu mer om det varit tvärtom. Att i första boken så hade Rowling skrivit det som att okej, för att någonstans, som jag har sagt många gånger här på den första boken, hon kunde aldrig veta vart det skulle gå hela den här dagen, liksom hur stort det skulle bli.
Särskilt inte på den här typen av detaljnivå. Nej. Som vi är nere och petar på nu.
Så att då liksom, ja, men Gryffindor skulle vara modiga och Gryffindor skulle vara det bästa eleven, att Ravenclaw skulle vara det näst bästa med de smarta, Hufflepuff skulle vara lite så här det tredje bra, och så skulle Slytherin vara det absolut sämsta, och därför skulle Hufflepuff då ha fått vara det som tar resten. Men i början säger hon att de är lojala, och sen... Senare kom in att de skulle ta resten. Jag hade försökt att de var tvärtom. Att de i första boken sa att men vi tar alla andra. Och sen att de insåg efter ett fall. Alltså, precis som att hon måste också så här, snälla till Slytherin. Det är inte att de är elaka. Det är att de är slugade. Att de gör mycket för egen vinning. Men det är inte nödvändigtvis att man är en egoistisk svin. För att man går i... Man kan också hitta lite positiv spin på även på Slytherin.
Mm.
Och man kan hitta lite... För jag menar, i första boken är det också Hagrid säger att alla... elaka trollkarlar har kommit från Slytherin. Och så det måste de ju backa på, för att så är det verkligen inte.
Det måste man ju få tolka Hagrid så här i efterhand som att han överdrev och bara, men typ varenda jäkel som är dålig människa kommer därifrån.
Alltså,
men inte ordagrant varenda. Det tolkade jag det som väldigt länge.
Ja, jag med.
Alla onda trollkarlar har kommit från Slytherin.
Typ. Och sen är det ganska snabbt som man inser att man väntar nu. Ja. Gryffindor har ju haft någon...
Precis.
Och det är det jag menar, att det hade varit enkelt att förklara det om det hade varit så att hon var väldigt kategorisk i de första boken, första två böckerna kanske till och med. Och sen... Men... Det passar inte ihop med hur hon har utvecklat Hufflepuff tycker jag. Och det är intressant på ett annat sätt tycker jag. Som jag inte vet om jag har någon poäng med egentligen. Men jag tycker det är intressant.
Ja, men det är det. För det är ganska stor skillnad på att jag tar allihopa. Eller typ, jag vill ha de här som är trogna och lojala.
Mm.
För det är inte varenda människa som är trogen och lojal. Bara för att man blir, eller bara för att man inte är modig och smart och slug.
Nej, behöver man inte vara.
Så är man inte per automatik en lojal, hårt arbetande individ liksom.
Nej.
Verkligen inte. Så, men det är min tolkning av det, att hon liksom lite grann, hon är inte så noga, men du ska vara en god bra vän liksom. Typ.
För det man skulle kunna se det som är ju då att det finns de här värderingarna som Gryffindor, Slytherin och Ravenclaw har, och har du ingen av dem, ja men då finns Hufflepuff Och då ska vi åtminstone lära dig att bli hårt arbetad. Att det kan finnas en sån aspekt också från henne från början. Sen har ju inte elevhemmet det nu i modern tid då liksom. Men att det kanske var så hon tänkte att okej, okay, kommer du mitt elevhem när hon var i livet liksom. Så ska åtminstone lära folk att okej, okay, vi gör rätt för oss. Men det är lite så här klassisk brittisk nästan så här att ja, men vi, eller svensk också, vi gör hela vägen, vi avslutar projekt, vi tar för oss, vi gör det rätt och riktigt och ärligt och tar av hatten när vi kommer in och så, alltså så här, du fattar.
Ja, och Hogwarts-grundarna som när de själva levde och undervisade sina elever, då hade ju de också en möjlighet att forma sina elever så som de inte har nu, obviously, för att de är döda. Men då, det var ju lite, det är lite en annan sak att själv välja eleverna och bara, men det här kan jag göra någonting med.
Ja.
Än att liksom sorteringshatten väljer någon efter för programmerade egenskaper som alla människor har, till exempel. Så absolut, så kan det ju vara.
Ja. Ja, men Helga Hufflepuff då? Damen, den skyldiga damen till att ha grundat Hogwarts-huset. Vem, eller inte Hogwarts-huset?
Ja, jo, det kan man säga. Hogwarts-huset, Hufflepuff. Jag älskar att vi kallar Hogwarts för Hogwarts-huset nu.
Ja.
eller Hufflepuff.
Jag satt och försökte göra två saker samtidigt, både prata och också få fram rätt sida på datorn, och det gick åt fanders, så kan det vara. Vem var Helga Hufflepuff, var det jag skulle fråga. Vad vet vi om henne egentligen?
Vi vet ju väldigt lite. Vi
har tackar.
Ja, precis. vi vet ju nästan ingenting.
Nej.
Egentligen. Vi satt här innan just och pratade om och bollade lite grann kring deras grundarnas respektive ursprung. Ska inte gå in så jättemycket på de andra, för det får väl komma i senare avsnitt.
Det får det.
Men när sorteringshatten pratar om att Hufflepuff, jag vet inte om de översatt i den svenska, men
skitsvenska.
Men ja. Men att Hufflepuff är from Valley Broad. Vi har ju tolkat det någonstans som att alla grundarna kommer från varsitt typ land.
Alltså
i Storbritannien ish liksom, ja, och Irland.
Mm.
Och att vi tolkar det som att hon kommer från Wales helt enkelt. Mm. Gryffindor från England, Slytherin från Irland eller Nordirland kanske, vem vet. Och Ravenclaw från Skottland helt exakt. Enkelt. Där Hogwarts ligger. Så tolkar vi det i alla fall efter olika typer av utläggningar och brainstorming här. Vi kan inte presentera detta som fakta. Det är vår fakta. Alternativ fakta / fake news.
Här är potten på den fakta.
Ja, precis.
Deal with it.
Ja, med ja. Donald Trump-fakta.
Ja.
Bara, jag hittade på detta nu och därför är det sant.
Ja.
Men, eller, jag har läst det på internet och därför är det sant. Nej, men så vi tolkar det som att hon kommer från Wales i alla fall.
Ja.
Så är det. Vi kopplar Valley till Wales och så får det vara.
Det finns en, så att säga, ja, det finns en väldigt tydlig koppling mellan Valley Broad och Wales, så kan man väl säga enkelt förklarat.
Ja, ni är lingvister och språknördar. Ni kan snöa in på detta. Vi ska inte spoila glädjen för er. Nej, men så är det. Så det har vi, den tolkningen har vi gjort.
Ja.
Vi vet inte hur de här grundarna träffades eller liknande, men som det antyds så var Ravenclaw och Hufflepuff vänner eller väninnor, som man säkert sa på den tiden, eller något annat ord. Medan Gryffindor och Slytherin då var vänner.
Polare var de då?
Ja, de var bros. Bros before hoes. Yeah. Usch. Ja. Jag tar avstånd från det. Jag tar avstånd från mitt eget uttalande jag gjorde nyss.
Det är så praktiskt att man gör det. Man säger någonting sen bara, fast jag tar avstånd.
Ja, precis. Jag vill dock ändra det. Jag säger hoes before bros, säger jag istället.
Okej. Okay. Ja, kör
så,
på.
Ja, det kan jag stå för, men det andra ber om ursäkt för. Nej, men så tolkar vi väl det, va? Sorteringshatten säger det så att fanns det några vänner någonstans som Hufflepuff och Ravenclaw, bla bla bla. Och beskriver då Gryffindor och Slytherin som, om det inte då var det andra paret, att de var lika goda vänner, så att säga. Men de här fyra slog sig ihop i alla fall. Hufflepuff, ja, det är 1000 år sedan, ish.
Ja, man säger väl, vad är Hogwarts grundat, säger man väl 993 ringer klockan för mig. Vilket då innebär att hon är född före det. Men förmodligen på 900-talet. Och att,
det är så jävla länge sedan.
Det är rätt länge sedan.
Helt sinnessjukt.
Det är en av de grejerna, om vi tar ett litet sidospår där, för det händer ju aldrig annars på den.
Dennis Quaid.
Ja, precis.
As per usual.
Nej, men att saker och ting, alltså såhär, hon byggde på saker så långt bak i tiden. Alltså jag tänker såhär, nu kommer jag inte ihåg vilken jag vet inte om det kanske bara är filmgrej, men Ollivanders, att det har funnits sen så här typ 300-talet eller vad det är de skriver. Och att liksom, ja, men Hogwarts grundades för 1000 år sedan, vilket är en tid där vi, som vi inte vet så mycket om. Alltså för att tryckpressen, fan, man tryckte, alltså alla böcker man har från den tiden är skrivna verkligen i dem, och det spreds inte på det sättet.
Nej, men alltså det är ju vikingatid. Ja. Ish, ja, men liksom,
det är däromkring. Det blir medeltid liksom.
Ja, precis.
Däromkring. Och det är verkligen skitlänge sedan. Och liksom, det man vet om dem är liksom utgrävningar i verkliga livet. Mm. Och därför gillar jag det att, men jag tycker det är en liten cool grej, för där kan man också sätta saker som liksom inte riktigt, det är enkelt att putta in saker i liksom historieskrivningen utan att man behöver flytta på andra saker som händer på riktigt.
Ja, precis. Och
det blir inte så mycket.
Nej, exakt. Och det blir inte jättelogiska luckor ifall man helt plötsligt, ja, jag vet inte. Det är kanske konstigt att man spelade quidditch på kvastar innan kvasten var uppfunnen till exempel och så vidare. Men går man tillräckligt långt bak i tiden, då blir inte det här ett problem. För nej, att då vet vi inte så jättemycket.
Nej.
Så det kan väl vara så. Men det är ju fett länge sedan. Det fanns absolut inga tillstymmelser till teknologi och redskap och maskiner och så vidare, mer än typ klubbor och knölpåkar. Alltså det var den nivån.
Men vi har ju förhållande, vi har ju lämnat järn och sten och broms,
ja,
men det är ändå inte långt efter det.
Nej, så att liksom, det är det inte.
Och det finns ju inga stora maskiner och redskap på det sättet, nej.
Nej, liksom. Jag tror man daterar vikingatid.
Det ser ju ut på 1000 år tidigare, men ja. Det var ju aliens som alla vet liksom.
Ja, just det.
Nej, men det är verkligen en helt annan tid. Ja, och alla det. Levde av landet i princip. Liksom.
Ja, precis. Och man kan ju fråga sig just de liksom så här, den magi och den trolleri och besvärjelse och liknande som vi ser, det är ju man tänker ju lite. Det finns ju väldigt så här, våra liksom nutidens liksom Harry, Ron, Hermione och gänget använder ju både besvärjelser och trollformler som skulle kunna vara skitgamla. Jag tänker typ att döda någon är ju väldigt sadly universellt. Det har man gjort i alla tider. Ja. Så Avada Kedavra skulle kunna vara lastgammal.
Skulle kunna.
Exempelvis. Att avväpna någon skulle också kunna vara jättegammal, att reparera, alltså reparo eller något liknande, eller incendio eller vad det nu är. Mm. De skulle kunna vara hur gamla som helst om man tänker på det egentligen, även om våra karaktärerna i nutid då använder det till ganska moderna saker, typ Harry lagar sina, eller Hermione kanske det är som lagar Harrys glasögon och så vidare och så vidare. Så man undrar lite grann då hur ja, hur gick det till?
Ja, men vilka typer av magi hade de faktiskt?
Ja.
Det är ju intressant, och att vi inte heller vet någonting om det är ju spännande, och samtidigt så här, jag hade ju gärna sett att hon menar jag Rowling, för att det är någonstans hon som är den officiella författaren, hade skrivit mer om det och mer officiellt liksom, för att man vet inte så himla mycket.
Nej. Nu ska inte vi börja vårt vanliga tjafs här om vad som är kanon och inte.
Ni vet alla vad som är kanon, det är bara att lyssna på mig.
Lyssna på Gustav, han vet allt.
Jajamän.
Men jag tänker just det, alltså, källor då som är Rowling, Wizarding World, eller före detta Pottermore, då säger ju inte heller så jättemycket om grundarna egentligen. Det vi vet lite grann om Hufflepuff, som inte sägs i böckerna, men som ändå kommer från Rowling som källa, är att hon... Det här tyckte jag var underbart faktiskt. Jag gillar detta, jag tycker om att tänka på det här. Att hon var den, när hon jobbade på Hogwarts så att säga, som lärare eller grundare eller, ja, jag tänker att de hade inte en hel stab, utan de lärde sina elever, handplockade elever, och det var inte alls en lika stor industri, det var inte alls lika många på skolan, utan de sökte upp sina handplockade elever som kunde magi, både från mugglafödda och inte då, så beroende på. Och då var det även Hufflepuff som gjorde maten, skolans mat.
Mm.
Så det var hon som, det fanns säkert husalver på den tiden också. Vet
hon
inte
skrev den som har tagit in husalverna, vad jag har läst. Så vet jag att det officiellt är heller. Nej,
men det är Rowlings, det är enligt Rowlings utsag, och så att säga, även om vi inte vet det från böckerna. Men att när Hufflepuff då inte kunde laga mat till hur många som helst och ja, slutligen blev väl gammal och dog, tänker jag. Så var det hon som tog in husalverna, men hon tog också dem som, alltså hon tog inte in dem som typ, de blev inte behandlade så som Malfoy gjorde med Dobby liksom, utan exakt. De var inte slavar på det sättet, utan hon behandlade dem väldigt bra. Hon tog också in husalver för att skydda dem från att hamna i sådana förhållanden.
De fick uppenbarligen inte betalt och sådär, för det vet vi ju med Dobby sen då, att liksom, det är fortfarande, men det verkar inte heller, alltså såhär, nu ska man inte ursäkta det kanske, för det är ändå någon form av slaveri, men de verkar inte heller helt missnöjda med det.
Nej.
Och att begära att någon på 900 eller på 1000-talet ska vara så woke att man vill befria, det kanske man inte kan begära liksom.
Nej.
För det var en annan tid.
Fattigas eller typ lägre så kallat då stående varelses rättigheter var väl kanske inte prio på den tiden. Det är det fortfarande inte för, nej, tyvärr för exakt. Många. Men så var det i alla fall. Men hon var ju väldigt snäll mot dem. Hon var ju snäll mot alla.
Ja.
Men också att husalverna då än idag på Hogwarts lagar recept som hon har kommit på. Mm. Att hon var väldigt så här. Det var hennes nisch liksom. Och det var också därför hennes, det är därför Hufflepuffs sällskapsrum ligger i samma korridor under, ja, under markplan, om man så säger, som köket till Hogwarts, som ligger under den stora salen då, ja, dit maten skickas upp.
För sällskapsrummet, om vi snör in lite där, vet ju faktiskt en del om från just Wizarding World.
Mm.
För hon har ju skrivit en liten artikel där som ett välkomstbrev från en, eller inte brev kanske, utan ett välkomsttal från en prefekt till en ny elev. Som berättar just det då, att ja, men, nere vid köket så ligger elevens rummet och hur man kommer in där, och att det är liksom, det är det enda som ingen, som är skyddat på det sätt, på ett sätt, så att ingen elev från något annat elevhem har någonsin kommit in i Griffin, eller i Hufflepuffs elevhems sal.
Mm. Det är också det enda elevhemmet eller sällskapsrummet som Harry inte besöker till exempel under sin tid på skolan, så det säger ju en del.
Exakt. Så att
ja. Sägs också att i Hufflepuffs sällskapsrum så finns det en staty från på Helga Hufflepuff som där hon liksom skålar, låter som bara väldigt studentlivsaktigt, men där hon liksom, hon håller upp sin, ja men lite så, men där hon liksom höjer sin bägare och liksom ser glad och snäll ut och ler mot eleverna när de kommer in liksom, som någon form av staty. Ravenclaw finns ju också på staty, eller som en staty i deras sällskapsrum. Jag tycker det är lite weird.
Typ men, tjejer vill alltid vara staty, vet du. Jag tänker på typ alla statyer i stadsbilden, alltid är män, så förstår
Det är alltid skäggiga gubbar som står på något torr med någon jävla lans i vädret.
Eller pekar, här ska staden ligga, det sa du inte.
Nej, lite så.
Ja.
Men där är hon i alla fall och håller i handen sin kopp, jag vet inte hur man, bägare.
Hufflepuffs bägare
tror jag de översätter det till. Som senare faller i Tom Riddles händer, faller egentligen i Hepzibah Smiths händer, som vad vi vet är den sista av Hufflepuffs arvtagare, så att säga. Hufflepuffs ättling.
Hon har inga barn eller?
Nej, hon hade ju släktingar, men inga egna barn. Nej. Så som jag förstår, eller så som jag tolkar boken i alla fall. Det spekuleras ju om Zachariah Smith, den här förhatliga Hufflepuff-eleven. Gud vad jag hatar honom.
Det gör du.
Är
du
Jag vet inte om jag orkar. Avsky fanskapet. Gud vad han dum i huvudet och blir så arg varje gång. Skitsamma, skit i honom. Det spekuleras ju bland fans, men det här är nog inte bekräftat av Rowling, tror jag inte. Men att han skulle då vara någon form av släkting till Hepzibah Smith. Mm. För hon ska ju ha släktingar, säger hon ju själv. Att hennes släktingar, du vet, så här, de längtar typ tills hon är död. För att, för att då ska de få ärva det här och det här. Liksom, för hon har ingen annan att ge det till. Så precis. Hon är väl antagligen barnlös då, tänker jag.
Ja, det får man ju tolka det som.
Så. Men att då han skulle kunna vara en form av släkting, så att han är ingen ättling till Helga Hufflepuff, är ju kanske rakt nedstigande led, för det tror jag Hepzibah Smith är den sista som är. Mm. Men han kan ju trots allt ändå vara en släkting, ingift eller någon slags kusin till någon och så vidare och så vidare.
Ja.
Men det vet vi inte. Spekuleras om det dock, och eftersom han då tillhör Hufflepuffs elevhem så känns det ju som det känns ju logiskt. Sen är det ju samtidigt också,
det är också samnamnet Smith. Det är ett ganska vanligt namn. Liksom.
Det är ett ganska vanligt namn. Men jag tänker att eftersom det är Rowling som har hittat på det, så kunde väl hon haft lite bättre fantasi i så fall, hittat på ett annat namn, om de nu inte skulle vara besläktade på något sätt.
Ja, det,
men visst. Det,
men vi är också bra som läsare. Var det inte någon, det är någon som nämns i förbifarten i någon bok som Evans. Och alla bara, är det en släkting till Lily? Ja. För att hon ju då hette, alltså, mamma Harry hette ju Evans som ogift då liksom.
Mm.
Och det fick väl Rowling gå ut på, nej, jag bara, det var bara ett namn som nämndes liksom.
Han bara råkade heta det.
Ja, det.
Ja, det är väl den här pojken som Harry anklagar Dudley för att ha slagit vid något tillfälle. Ja, någon tioåring i kvarteret. Ja, så Ben Evans tror jag eller något sånt där.
Ja. Jag vet att det är ett namn som nämns bara sådär. Och så
jag tänker på det varje gång. Man får alltid så här hjärtat lite i halsgropen. Och sen så bara, jag säger, nej, just det blev inget med det.
precis.
Tänkte man bara, åh, det här Harrys typ okända kusin eller någonting. Men sen
okända
bara,
bror.
Ja, men åh, verkligen. Och sen bara, nej.
Apropå Fantastic Beast.
Ja, precis. Dun.
Nej, usch, för fan. Får vi släppa det.
Och Dumbledores nya brorsa som dök upp.
Ja. Jag hoppas ju att de ska skita i det och bara säga att det var fejk och fult. Och
ja, det får komma någon slags missförstånd där, känner jag, för att jag klarar inte av det.
Ja. Grävling är ju det djur vi förknippar med Hufflepuff.
Mm.
Det har vi ju fått lite förklarat då. Det här citatet kan jag säga som jag läste i inledningen var ju från det här brevet eller genomgången som den här prefekten har. Så att det var därför jag hade tagit det. Och där nämns ju också väldigt mycket kopplingar till grävlingen, så att det är väl ett logiskt djur för att koppla ihop med Hufflepuff, eller?
Mm. Ja, det är det.
Ja.
eller så här, jag vet inte, jag tycker de klockrena djuren känns ju som då, ja men modig som ett lejon säger man. Ja, det är klart att det skulle vara Gryffindors lejon. Likadant till ormen, att det skulle vara Slytherins liksom. Så här, bara, ja men han är en snake liksom. Det, ja, makes sense. Grävling tyckte jag kändes lite så här. Okej. Okay. Ah, ja. Och det är inte ologiskt, men det är samtidigt inte så här, det är samtidigt inte lika klockrent som en orm eller ett lejon heller. Utan det är lite så här,
alltså,
nej, du kan ju inte säga det. När man säger så här, modig som ett, då skulle du säga lejon. Men när jag säger lojal, då skulle du säga som en hund.
Ja, absolut. Alltså, men det är för att orm och lejon är ju sådana, alltså, det är som, förlåt mig, men det är så oerhört tråkiga metaforer liksom, för att alltså, men så här, jag fattar med
mig. Ja, tråkiga, de är vanliga. Det är det som är, de är väl väldigt mycket mer etablerade än att en grävling skulle vara en lojal och trogen.
Ja.
För det skulle jag inte kunna säga. Till människan så är ju det som är lojalt och troget, det är ju hundar.
Mm. Absolut.
Människans bästa vän och så vidare.
Absolut. Men så här, lejon och ormar på det sättet är så utslitna. Därför tycker jag det är roligare med den här grävlingen. För att det finns också, dels så verkar i keltisk mytologi så är grävlingen guide. Alltså symboliseras det. Jag vet inte om det har någonting med någonting att göra. Men i alla fall. Men att den symboliserar liksom om en hårt arbete och en styrka och liksom envishet på något sätt där. Att man gör sin grej. Och det finns ju liksom, de bygger sina grävlingsgryt och sådär. De kan vara, jag tror det största är någon kilometer stort i omkrets.
Fy fan vad obehagligt. Ja, jag tycker grävlingar är skitläskiga.
Ja, det är de ju, för att man vill ju inte, man vill inte komma nära dem i fel tillfälle. För att få stryk.
Har du hört den här myten också att ifall de biter så släpper de inte förrän de hör att benet knäcker?
Ja, det har jag hört om flera gjort, tror jag.
Ja, det verkar inte vara sant dock. Men,
nej, det kan jag tänka mig.
Thank God, fy fan, det är ju mardrömsmaterial.
Ja.
Jag kan säga så här, jag har en anekdot om en grävling. Jag har aldrig sett en grävling mer än ett roadkill som jag har kört förbi. Ett roadkill som vi körde på, som redan låg död, om du minns. Det kvallade typ på bil.
Just det.
Och sen en fucking grävling i Galleryda i Mörrum. där min mormor och morfar bodde där jag var liten. Jag och min mormor, vi hade varit ute och så här, vi hade typ gjort något sånt här, sånt som man gör med sin mormor, typ plockat bär eller någonting, alltså du vet så här. Ja, helt sinnes. Men det var så här på sommaren ish liksom. Varit ute och plockat hallon eller någonting. Och så var vi på väg hem så här, och så hade vi cyklat, eller typ så här, mormor hade ledde cykeln liksom, för att jag hade ingen cykel hemma hos dem. Men hon hade hängt korgar på cykeln och vi hade fika med oss och sånt.
Mm.
Och sen på vägen tillbaka, mitt i gatan, det var typ en sån här, ni vet, en väg som är inte, det är typ, den är typ en glorifierad grusväg. En grusväg som har fått lite asfalt på sig. Så det är en väldigt här smal, snirklig väg in i skogen. De bodde ju på landet, så det var väldigt off.
Mm.
Så vi kommer på den här smala vägen då. Och ut går rakt framför, alltså inte rakt framför oss, typ, alltså nära, men kanske så här, säg 5 meter ut på, framför oss på vägen. Kommer ut en fucking grävling.
Och röker. Nej.
Ja, en pipa. Nej, men ja, det kunde den ha gjort, för den så helt jävla rabiat ut. Skitäcklig var den, ful, otäck, död blick. Och den går ut och den går så här sakta, du vet. Så som man typ ska bli, så som det är i vissa zombiefilmer när zombiesarna är skitlångsamma. Och man vet att de inte kommer komma i chatten, men man blir ändå rädd och kuta som fan. De typ så gjorde den. Den bara körde sån härska teknik, bara jag kan döda er om jag vill. Alltså typ så.
De kläppar med att den stora fan slår tillbaka, så ska det nog gå bra.
Du, den var skitstor och den var massiv också. Alltså så här tjock liksom. Och den kommer ut och bara kollar på oss med sin sån här äckliga döda blick och så väser den typ. Alltså så här så som katter gör lite grann, fast ett mer typ gutturalt väsande så att den typ så här. Som en otäck lång dödsrossling. Satan, jag har aldrig blivit så rädd. Och så här, och jag sa till mormor, vad ska vi göra? Liksom så här. Och hon liksom försökte lite så här, plingade på sin cykel på plingan och bara chas liksom. Och den typ, ja, den bara kollade på henne så här, du bitch, please. Men sen så gick den liksom, så tog den typ så här två långsamma så här steg emot oss och jag liksom hell no. Nej, så jag kutade och mormor vet, så här, gick efter skitsnabbt så här, vi fick gå runt hela liksom så här Galleryda skogen typ. För att liksom så här, och jag bara hade panik, bara den kommer dyka upp här och den kommer dyka upp här liksom. Och vi typ, jag typ grät när vi kom tillbaka och sa till min morfar, bara du får gå ut med geväret och skjuta den, du vet så här, jag var jätterädd alltså, jag tänkte.
Gjorde du en analys?
Nej, ja, men jag var ju rädd, jag var ju skräckslagen för mitt liv. Och liten. Klart jag inte ville att vi skulle skjuta den. Den, och den gjorde ju egentligen ingenting. Men det är typ min skräckbild av grävlingar. Alltså det är typ mitt enda möte med en grävling förutom sådana som jag sett på Skånes djurpark.
Okay.
Och alltså, hur ger det mig? Vad hemskt.
Som barn han var.
Ja, I mean, usch.
Jag har nog aldrig sett en grävling, tror jag.
Horribel. Så jag fattar, jag tycker liksom inte så här. Jag kan inte påstå att jag får några positiva associationer till grävling så som jag får till Helga Hufflepuff. För hon var väldigt gullig och söt.
Eller hundar.
Jag tycker hundar har varit så jävla mycket mer rimligt. En stabil golden retriever. Som är lite gul också. Perfekt. Kanske inte fanns på den tiden. Nej, men säg motsvarande hund då.
Ja, men det var väl, jag antar att det var före man började korsbefrukta hundar till höger och vänster. Man hade ju
domesticerat. Ja, men
alltså få fram alla arter.
Avla.
Ja, precis. Det var så det hände. Ja, jag kommer inte på vad det hette. De fick ligga med varandra på olika sätt. Och det är väl sista, ja, men det är väl sista 1000 åren som vi har fått från den här urhunden till allt från Grandanoa till en sån bullshit eller vad de små heter.
Men ni som vet någonting om brittiska urhundar, jag tänker att det finns inte så många, men ni som vet det, ni kan höra av er.
Eller så, det finns ju fler, det finns ju alltså, tack för att de kommer det är samma klimat, art, rävar och vargar.
Ja, men det är lite klimatbundet också, men jag vet inte exakt. I England har det funnits, eller finns ju väldigt långa traditioner av olika typ jakthundar och ja, men de var kockspaniel och de här springspaniel och olika typer av fågelhundar och den typen av... jag är inte extremt insatt, men den typen av hundar är väl väldigt så här historiskt förknippade med Storbritannien. De är ju väldigt stora inom djuravel, inte så etiska, inte så duktiga, tycker inte jag personligen. Men jag vill ju nyss skjuta en grävling, så jag ska väl inte säga något. tänker jag. Men i alla fall, jag tänker typ att en söt, en corgi, som är din favoritras till exempel.
Din favoritras
är det väl?
Ja, det är en söt hundras.
Gustav följer massa corgi-konton på Instagram.
Följer inte dina corgi-konton. Men jag får upp dem däremot i flödet efter.
Okej, han får upp dem, helt orelaterat.
Ja, men det, är som,
det är inte allt dina algoritmer på Insta som...
Ja, algoritmerna har ju gått in, för att jag gillade ju typ 50 korgbilder en gång, och så dess bara alla korgbilder. Jag får bilder, mitt Insta-flöde är enbart, alltså så här, även när alla vänners bilder är borta, så är det korgbilder och nyzeeland-bilder. Det är det enda jag får upp.
Precis.
Jag skulle gärna ta en finsk lapphund där då. Eller här
vi har en finsk lapphund, det är därför. Ja. Jag ska inte säga att det är en urhund, men den är väldigt lik urhunden. Så en söt finsk lapphund, kunde inte det vara deras djur istället för en otäck grävling som väser och fräser åt det oskyldiga?
Golden retriever, jag har annars alltid varit min favoritras för att min faster alltid har haft det.
Exakt. Och de är väl så här, när man tänker på typ en god familjehund, alla som inte är partiska för att de har en egen annan hund, typ vi, tänker på golden retrievers.
Men nu är det ju inte nödvändigtvis så att den ska vara lojal mot Ravenclaw, utan den ska symbolisera lojalitet och hårt arbete och
Hufflepuff.
Ja, för Hufflepuff såklart. Så att och det gör ju det var tillbaka till det. Det gör ju grävlingen med hur en grävling då generellt är, vad det verkar. Att den är liksom väldigt sådär, kommer du till mitt område så fightas jag för mitt liv, men grävlingar är inte heller de som ger sig ut på jakt och liksom sticker in i andras territorier och slår andras barn eller vad det kan vara.
Nej, utan, de är inte ute och mopsar sig, men ifall man hugger man dem, då hugger de tillbaka.
Ja,
liksom.
Precis. Ja.
Kan ju säga det till den gallerida grävlingen då.
Ja. Fan, du kanske var inne på dens territorie, vad vet jag. Den kanske hade claimat landet där för Storbritannien eller något, jag vet inte. Ja. Ska vi gå vidare till så här, lite snabbt. Varför är det gult och svart färgen nu?
Ja, alltså det, jag tycker på ett sätt så känns det väldigt logiskt och make sense, och på ett sätt inte. För jag tycker att Gryffindors färger tycker jag är väldigt logiska. Ja, men guld givetvis skulle det ju vara. Men också så här, rött, det passar. Liksom. Mm. Guld och rött, det passar det här lejonet. Liksom. Det är en hjältefärg och det är en väldigt så här, samtidigt som Ravenclaw där tycker jag, jag tycker inte att örnen är lika logisk dock, för jag vet inte hur intelligenta örnar är. De har väl bara fett bra syn, tror jag.
Ja, det är också, det är faktiskt också.
Rimliga för mig skulle vara då att man säger liksom att någon är klok som en uggla eller sådär.
Ja, men så tänker jag att de egentligen är skitkorkade.
Ja, jo, precis. Jo, may it be. Mm. Men också men att ugglor florerar ju så himla mycket i serien i övrigt. Så jag tänker att liksom...
Det hade varit svårt.
Det hade väl varit lite, svårt, men... så här, det hade varit lite konstigt att deras djur var så himla mainstream. För det här är någonstans ändå, det ska ju vara ett specifikt djur och det ska ju lite grann sticka ut som en typisk, den typiska symbolen för det här elevhemmet. Så jag kan väl tycka att just örn var väl lite random också. Men i alla fall. Men där har de silver och blått i Ravenclaws färger.
Ja, och det känns väl smart.
Och det var väl ganska så här, ja men ganska väntat ändå. Mm. Och grönt då, eller silver och grönt också. Hos Slytherin, som också var givet, känner jag. Och alla de här är ganska pampiga, liksom, särskilt rött och blått. Har ju varit väldigt så här kungliga, majestätiska färger genom åren. Grönt, liksom så här, vad heter det? Smaragdgrönt är ju jätte... Det är också en mäktig färg på ett sätt, liksom, kan vara väldigt graciöst och fint. Sen kommer gult. Nej. Och det är ju liksom lite så här, det är ju lite skrikigt.
Så jag tycker jag i och för sig så här, de Hufflepuff, alltså så här, jag har Hufflepuff halsduk och så där, och då tycker man göra en ganska mild gul variant, men det är ju också vad man har gjort i verkligheten.
De spelar i kanariegult, deras
boken är en annan grej, för där kan man ju inte se färgen, men så som man har gjort liksom merch och så där för Hufflepuff, tycker jag det är en ganska mild gul variant, men så spelar de i kanariegult i boken liksom. Det är ju ett udda val.
Det är ganska vasst. Men samtidigt också, så det, och jag tycker om gult, det är en fin färg. Men,
Gult är
fult. Gult är fult. Mm. Men yellow is mellow. Men samtidigt också, det är inte den här pampiga majestätiska färgen, och det är väl också lite typiskt Hufflepuff att nej, men det här är ganska så här, det är fint, men det är ganska
det funkar för oss.
Ja, men så här, ganska low key. Det tar inte, gör inte anspråk på att vara så himla seriöst och stort och majestätiskt. Nej, och det tycker jag så här, Hufflepuff är som Hufflepuff är. Ja. Och det kan man ju någonstans respektera.
Ja.
Och fan vet, det här kanske bara var hennes favoritfärger. Who knows?
Tavart.
Hon tog kanske det som blev över där också. Vem vet?
Ja.
Men oavsett så tycker jag det är ganska klädsamt. Så, och det ska ju någonstans, är de andra, är det rött, grönt, gult? Eller rött, grönt och blått? Då är det klart att den sista färgen ska vara gul. Mm. Liksom. Det tycker jag känns givet.
Ja, det blir väl lite så. Men det känns som att det är den sista färgen hon har liksom, eller den sista färgkombinationen hon har fått in.
Ja.
Ja. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Avslutningsvis ska vi här nu prata lite om kända Hufflepuffare. Hufflepuffare. Hufflepuffare.
Hufflepuffs.
Hufflepuffs. Vad har vi för några egentligen?
Inte så där jättemånga, för de är ju ganska anspråkslösa. Men din favorit skulle jag väl säga är Tonks.
Ja.
Hen gillar ju du väldigt mycket.
Ja. Hon är Hufflepuffare.
Ja.
Och hon kan förvandla sig.
Ja, det är coolt. Ja, precis. Grisa tröjnet.
Ja.
Ja. Det är coolt. Hon är fet. Alltså hon är jättehäftig, tycker jag faktiskt.
Ja, men jag tycker hon är skriven som en cool ung tjej. Liksom. Mm. Och det tycker jag Hogwarts, eller Harry Potter-serien behövde.
Mm.
Där. Sen så hade hon gärna fått ta mer plats, kan jag tycka. Men verkligen. Det blir väl lite konstigt. Hon är också ett antal år äldre än Harry och gänget. Så det blir... Ja, hon är väl med så mycket hon kan. Alltså sådär, om du fattar vad jag menar.
Ja, men det tycker jag verkligen. Ja. Och en blir snabbt en etablerad, trygg liksom, i Fenixorden. Så tycker jag är coolt. Jag gillar henne.
Mm.
Cedric Diggory får ju nämnas såklart. Rest in peace.
Nämna dem.
Nej. Jag kommer ihåg att jag liksom, när jag var yngre, jag tyckte Cedric var lite så här, lite så här sliskigt präktig typ. Men nu som vuxen kan jag säga att jag gillar honom jättemycket och blir väldigt ledsen över vad som hände med honom.
Ja, jag någonstans tycker det är lite av en befrielse när jag får möta honom och han inte är liksom med en snäll liten tönt, utan en, ja, men så här, att visa att Hufflepuff också kunde ha, ja, men en cool, duktig ung kille som liksom, mm, ja, men tillsammans med Harry då vann turneringen i magisk trekamp liksom.
Ja, men så. Att han är supertrevlig, men ja, han har ändå lite backbone. Han är liksom ingen pushover heller. Nej,
och han är också tonåring där liksom. Alla tonåringar, eller många i alla fall, får väl jätteattityd. Och liksom, han är också äldre än Harry, ett år äldre i alla fall. Och ska ju vara ur Harrys perspektiv lite skrämmande. Sådär liksom. Jag tänker att hade man fått serien skriven ur Cedrics perspektiv så hade han varit en superhärlig serie också liksom.
Mm.
Så att, ja, tills han dör då. Men ja, jag håller med dig om att hade så här, det var lite jobbigare när man var yngre, men nu förstår man honom mer och,
ja. Ja, men jag gillade inte de coola kidsen, har aldrig gjort riktigt. Men Cedric är ju väldigt ödmjuk och snäll också.
Ja.
Ska tilläggas, sportslig framför allt. Han är väldigt så här ärlig. Han vill, när Harry ramlar av kvasten när de möts i Quidditch, för att dementorerna dyker upp och påverkar Harry väldigt illa då, så vill han ju att matchen ska spelas om.
Mm.
Men det blir inte så, för de vann ärligt och det medger alla, inklusive Wood, sägs det till och med. Så
egentligen kanske inte bara, till och med han kom den här gången.
Bara, okay. Till och med Wood, då vet man att då är det så liksom.
Ja.
Men nej, men så att han är väldigt ärlig och att han springer inte till pokalen i labyrinten när Harry har liksom gjort illa sig, utan han står kvar och frågar Harry hur det gick och så vidare. Och sen så blir det att de tar det tillsammans.
Så han är
väldigt fan, väldigt fruktansvärt. Men det visar ju på vilken liksom människa Cedric var. En enastående sådan.
Mm.
Verkligen.
Mm.
Och det är väl egentligen de mest, liksom, vad ska vi säga, de mest framstående Hufflepuff karaktärerna. Ja, men de som förknippas med sitt elevhem mycket.
Mm.
Sen finns det säkert massa av karaktärerna vars elevhem inte nämns, men som också tillhör Hufflepuff. Ja. Alltså vi får ju massa, det namedroppas ju till höger och vänster, både på Hogwarts och på ministeriet och så vidare.
Vi har ju Newt Scamander, apropå Fantastic Beasts, som ju är Hufflepuffare.
Ja.
Vilket ju inte görs någon större grej. Alltså så här, vi ser i någon av filmerna att han har en gul halsduk med sig. Ja, det är första filmen tror jag det är. När han kommer in i New Yorks hamn så ligger det någon gul halsduk och sådär som...
Mm.
Som den som vet, den vet i det läget. Liksom.
Ja.
Men det görs ju ingen större grej av det sen.
Nej, precis. Men det är inte så relevant. Men han
får någon som sen nämnas, kan jag tycka.
Som, ja, definitivt.
Som ändå de kända. Och sen har vi... Finns det några mer som är med i Harry scenen? Du har ju nämnt din favorit, Zachariah Smith.
Åh gud, ja.
Vi har Bastard. Ju Hannah Abbott som Bones. Finns det några mer än dem som är liksom...
Jag tycker att en klockren är väl Ernie McMillan. Han är väl den som sticker ut som någon slags... extremt lillgammal, pompös, liten sak.
Ja, pompös är ordet på honom.
Ja, väldigt. Men jag gillar honom också på ett sätt. Visar ju sig vara en superlojal och bra vän till Harry. Ända in i slutet, liksom.
Mm.
Och
Justin Finch-Fletcher har vi också som nämns. Så ja. Det var jättemycket om egentligen.
Nej, han är inte heller... Han blir ju mer bara förstenad i bok 2 och sen är han inte så mycket mer. Liksom.
Nej. Det är väl ormen först och sen blir han förstenad. Mm. Ja, precis.
Precis. Så det är hans...
claim to fame.
Det är hans claim to fame, ja. Nej, så han är väl kanske inte så jättekänd, men absolut en av dem i Harrys ålder som nämns. Liksom.
Mm.
Intressant är, tycker jag, liksom, att i Harrys lilla så här kärngäng, så det är väntat att kanske inga Slytherin-elever, så som Slytherin upplevs och beskrivs under Harrys skoltid. Det ändras ju lite sen när Harrys barn går på Hogwarts. Ni som har läst eller sett The Cursed Child vet ju att där blir det lite annorlunda om man ser Slytherin på ett lite annorlunda sätt. Men det är inte så oväntat att inga Slytherin-elever är med i Harrys liksom närmsta krets. För han är ju ganska hatad där. Liksom. Mest på grund av Malfoy. Men att inga Hufflepuff-elever alls ingår liksom i Harrys så här... närmsta liksom krets, utan det är ju då om man säger, de tre förutom Ron och Hermione är ju liksom, det är Neville, Luna och Ginny. Mm. Där alla tillhör Gryffindor utom Luna som tillhör Ravenclaw.
Exakt.
Så inga Hufflepuff-elever med där. Nej. Lite tott kan jag tycka.
Ja, det hade man kunnat vilja ändra om man hade skrivit om den.
Mm. Men det ska man ju inte göra för det hade varit jättedumt. Så.
Pomona Sprout måste vi nämna också. Som mm. är någonstans ordförande. Men,
mm. Det kan hon är.
Ser du?
Det kanske hon också är.
Ja, ja, nej, men hon är, ja, är ju head of house för mm. Gryffindor, ja. För Hufflepuff i modern tid. Ja. Har ju då Herbology.
Örtlära.
Örtlära på svenska. Ja, verkar ju vara en god, glad, gammal tant.
Ja, vi vet ju inte jättemycket om henne mer än... man får se att hon är lite feisty i slutet av... liksom, i slaget om Hogwarts. Mm. Så är hon väldigt... är hon väldigt med och sådär liksom. Hon och professor McGonagall teamar upp och väldigt med på noterna med att Voldemort ska liksom kickas mm. och så vidare.
Det är roligt i filmen. Hon spelas ju av en skådespelare som heter Miriam Margoyles mm. som är en redig krutkärring och som också är lite ganska känd för att svära. Och det finns intervju med henne på det här brittiska Graham Norton show som finns på YouTube-klippen. Bland annat enda hon är där med lite randoms och enda hon är där samtidigt som Daniel Radcliffe. Mm. Och det pratas om att det fanns en swear jar, alltså en svärburk på att varje gång hon svor så fick hon lämna in, ja, det, säkert inga stora pengar men ändå sådär liksom. Och att hon sa att hon var väldigt, hon försökte undvika det kring honom för han var ändå liksom någonstans filmens stjärna, men sen körde hon på det rejält med alla andra liksom.
Kan hon inte ville framför barnen heller?
Nej, liksom. Precis.
De var ganska små.
Men hon är, det är en riktig krutkärring som...
Det här förklarar ju ja. En artikel som jag läste om henne väldigt tidigt när, vad heter den? Harry Potter och Hemligheternas kammare kom på bio mm. Till Sverige. Att hon beklagade sig horribelt att lönen var så jävla dålig för skådisarna. Men det är klart, vi kom punga ut i någon svärburk hela tiden så gick alla hennes pengar till typ straffkassan liksom. Ja, och, kanske därför hon var punk. Men nej, hon var ju väldigt arg för att lönen var så dålig och väldigt det var väldigt ojämnt fördelat och orättvist. Och så, vilket säkert kan stämma, kan jag ju tänka mig. Men ja, i alla fall. Men professor Sprout som person... vi får ju inte så jättemycket Nej. Kring henne för att det är inte så mycket interaktion mer än att hon typ skäller på dem på lektionerna för att de inte är tysta för att örtlära en sån himla bra lektion på att typ sitta och snacka och softa. Så det är väl liksom henne som hennes personlighet får vi egentligen inte så mycket ut av fram till slutet då.
Nej, precis. En sista karaktär som ska nämnas, mm. inte jättemycket att säga det heller kanske, men det är ju spöket. Ja. För de har ju varsitt spöke trots allt.
Ja, jag kan säga, jag ogillar namnet lite grann där, ja. Att han liksom ska heta så här typ Fat Friar.
Ja,
det är lite så där.
Munkbroden.
Ja, det tycker jag är lite så här taskigt, för det är inte, som vi har sagt så många gånger i den här podden innan, Rowling, ja, ibland alltså, människa lilla. Vad du uttrycker dig. Men, nej, men just det här. Hon etablerar ju väldigt tidigt att vara tjock är inget positivt. Det är väldigt mycket. Dudley är tjock och ser ut som en gris och han bäller ut över stolen och han är fet och han är liksom hemsk liksom. Ja. Och Uncle Vernon också är tjock och har ingen hals och dubbelhaka och hit och dit liksom. Det är väldigt så här väldigt tråkig ton kring tjockhet. Gillar inte det.
Nej.
Och att hon då döper spöket till det här. Och där är du inte, han är ju en sympatisk karaktär.
Verkligen,
så. Men det ger ju fortfarande en ganska dålig klang och det är inget, det är mer typ, alltså jag tänker, ni vet Fat Amy också. Inte i Harry Potter, obviously, utan nej, i Pitch Perfect.
Vem har missat
det är också en sån grej där det är tråkigt när hon, där försöker hon typ claima sitt namn som att liksom, ja men jag kallar mig för Fat Amy för då kan inte smala bitches som ni göra det bakom min rygg. Nej, typ precis. Så här säger hon till några tjejer. Men det blir ändå inte riktigt så, för det är alltid det här med att tjocka ska vara någon slags comic relief liksom. Det ska alltid vara någon, det ska alltid vara så himla roligt och det ska alltid vara de så här korkade dumma som ska vara tjocka och man ska alltid skratta åt dem liksom. Så jag kan ogilla att hon har döpt honom till det bara för att hon själv etablerar ju tjockhet som något väldigt kast ja. Liksom. Så det tycker jag så här, var hon tvungen liksom. Ja, väldigt ofräscht.
Hon har ju tyvärr skrivit lite för mycket ofräscht.
Ja, hon har ju det och hon gör ju inte jättemycket för att ta ansvar för det heller. Det kan vi ju inte anklaga henne för utan snarare tvärtom. Jävlar, vilken tågkrasch hon har varit på sista åren.
Ja, hon kör på.
Men skitsamma känner jag för att då får väl hon göra det då.
Ja.
Taskmört.
Ja, lite så.
men oavsett, spöket till Hufflepuff då. Munkbrodern. Han verkar ju jättegullig. Och är också, det här tycker jag är så fint, han är den enda som vill ge Peeves en chans att få just vara med det. På liksom skolstatens fest så, medans alla de andra då
säger nej.
Ja, men lite så, de bara, han ställer ju bara till kaos och han är inget riktigt spöke, det vet ju alla liksom och så här. Men att han tycker då att nej, men vi bör förlåta honom och ge honom en chans och så vidare. Oklart om detta är för att han vet inte, är någon slags frälst kristen do-gooder, eller om han bara är typ snäll för att han tillhör Hufflepuff.
Ja, kan vem vet. En kombination.
En kombination. Intressant också att han har varit, jag har läst någonstans om honom, det här var jättelänge sedan så jag kan inte svara för källan, men att han tydligen har varit lite bitter över att han var ju då munk och ja, jag kan inte alla graderna i liksom typ från munk till biskop till arkebiskop. Ja. Men att
munk
han
känns lågt tycker jag.
Han känns ju som munk, tänker jag, typ Broder Tuck. Alltså då luffar man runt i sån här typ klänning och har dålig frilla liksom. Alltså
ja,
det är typ
det. Vi ser om i filmen så har han en sån grå munkkappa eller
ja, precis.
Vad heter det kanske, jag vet vad det heter men.
Nej, men något sånt där. Man typ käkar soppa i träskål och är bara typ fattig. Tänker jag. Det är en munk liksom. Mm. Men att han tydligen ska ha varit lite bitter i livet över att han aldrig liksom fick avancera uppåt i graderna och typ bli, ja men säg då biskop eller vad det nu är man blir liksom så här, vad man nu kan jobba
eller
sig.
Eller chefsmunk i alla fall.
Eller
donut.
Överste donut. Ja. Ja, nej men så. Det tyckte jag var lite roligt och det har jag fnissat åt i många år.
Ja.
Jag vet inte exakt var detta kommer ifrån men det är kul i alla fall.
Ja. Ja, känner vi oss klara?
Jag tror vi gör det. Ja. Nu har vi uttömt allt vi vet om Hufflepuff och Helga Hufflepuff.
Ja, kommer vi på något mer så tar vi väl in ett avsnitt när vi gör någon annan grundare och slänger in det där med.
Mm.
Men för idag är vi nöjda.
Mm. Fyll gärna på. Om ni vet någonting om Hufflepuffs elevhem så vill vi gärna ha all kuriosa.
Yes.
Ni vet var vi finns. Gustav, var finns vi?
Vi finns på Instagram framförallt. Sök på Harry Potter-podden så hittar ni oss.
Mm.
Vi har mejladress harrypotterpodden@gmail.com och man kan bli Patreon på patreon.com/harrypotterpodden. Facebook skiter vi. Vi fick ett meddelande om det här om dagen att bara, jag har inte sett varför du är borta och det är så mycket inlägg på Instagram så jag fick förklara lite. Vi har lite grann skitit i Facebook. Och det har vi väl ganska kraftigt gjort. För Facebook är ganska dåligt.
Ja. Vi har tröttnat på Facebook.
Ja, kort och gott är det så.
Alltså, vi tog bort vår messengerfunktion på Facebook för ett tag sedan. Det var ganska länge sedan.
Ja.
Men för att liksom, vi är inte så jätteaktiva där.
Nej.
Vår Insta däremot, där har vi betat ikapp våra meddelanden och så vidare.
Ja.
Så att där är vi nu igång efter vårt uppehåll.
Yes. Och det är där det är enklast att snacka med oss om ni vill det helt enkelt. Så är vi, gott nytt år.
Gott nytt år till er alla. Vi har fått ganska många meddelanden i perioder av många som är jättehärliga och goa och skriver in och tackar för vår podd och så vidare. Det blir vi jätteglada för.
Mm.
Men det är också många, oväntat många trodde jag, som skriver att många som mår väldigt dåligt i perioder, psykiskt framförallt kanske, och jag vet inte vad man ska säga, men vi uppskattar att ni vågar skriva det och dela med er av det till oss också.
Verkligen.
Och många som skriver att det är liksom poddar, vi bland annat, men säkert andra poddar och liknande som ni också gillar, som håller er uppe och håller vardagen igång och som är en räddning och så vidare.
Mm.
Och vi fattar det. Mm. Vi förstår verkligen det och vi vet båda hur det kan kännas.
Mm.
Ska ni veta?
Ja. Och behöver ni fler poddar som är generellt inom nördiga områden så rekommenderar jag ju alltid Tolkien-podden och även podden Nördigt som också kommer ut Tolkien-podden kommer ut först i varje månad och Nördigt kommer en gång i veckan med ganska långa avsnitt. Så där finns också mycket kul nördighet att lyssna på.
Det finns mycket att grotta ner sig i. Och man kan ju också välja, är det avsnitt som man inte tycker liksom verkar så roliga? Det är ju bara till att plocka ämnen man tycker. Ja. Ja, precis. Det är bara till att plocka ämnen man tycker verkar roligt.
Ja.
Likaså i våran podd, såklart. Man kan inte orka lyssna på allting och det är ju helt okej.
Okay. Det förstår vi.
Men vi ser er och vi hör er och vi önskar ju ett extra gott nytt år till er som kämpar och verkligen behöver det. Det kan vi säga.
Och håll ut i pandemin. Ju mer bättre vi håller ut, desto snabbare går den över.
Ja, jag har precis haft corona. Ja. Jag överlevde. Det var inte
ditt smaksinne överlevde knappt.
Ja, jag har precis börjat känna smak och lukt lite grann igen. Ytterst tacksam för det. Tack och lov drabbades jag inte så illa som jag vet att många andra har gjort.
Nej.
Säger jag nu, jag är fortfarande inte helt bra kan jag säga. Men jag är ute på andra sidan i alla fall. Som en ny människa. En ny, sämre människa. Men,
kunde det bli sämre?
Ja.
Nej,
så illa gorilla. Nej, men
ska
så
vi
är
stänga det här nu?
Vi stänger det här nu. Men nej, men det var lite grann min... Jag vill ändå så här. Det är många som skriver att man inte, mår riktigt bra och så vidare. Ja. Och det, ni är ju uppenbarligen inte ensamma. Man känner sig så jävla ensam i de situationerna. Men det är ni inte. Det ska ni veta. Bara hör av er om ni vill ha en klapp på axeln. Så finns vi här.
Absolut.
Ja.
Ha det så bra.
Gott nytt år allihopa och ta hand om er. Inga smällare eller raketer innan tolvslaget. Tänk på djuren.
Yes. Ha det bra.
Ha det. Yeah.